Håll upp händerna, Hucka.
Oh my god. Nu kan du få slå den där uppkanten, Alexander Gustafsson. Där är det!
Välkomna till MMA-podden med Paul Elvaje
och Sab Sabba.
Nu är det dags för veckans härliga MMA-surr.
Yes, som ni har väntat.
Ja, så nu är det bara att ta det lugnt, häll upp en kopp kaffe, en kopp te, drick glas vatten, välj valfri dryck så länge den är bra vid det här tillfället på dagen.
Yes,
om vi säger så. Vad har hänt egentligen i MMA-svängen? Vi släppte ju en special. Jag tror att ingen som lyssnar på podden här och nu har missat vår special. Men ifall att ni råkar ha missat vår special, tryck paus, backa i playlisten och lyssna på specialen först. Det handlade om Conor McGregor, att han gör comeback mot Donald Cobb och Cerrone. Vi pratade även om svensk dramat
Swedish
som
drama
har hänt på MMA-scenen när alla vill fightas mot Fernando Flores. Så bara backa om ni inte har lyssnat. Annars, ja, då kör vi vidare med nu.
Yes.
Men vi börjar vid en ände. Du hade kollat lite på Food Truck Diaries. Vi satt precis och pratade lite med McGregor innan. Och det var ju en liten grej som vi faktiskt missade. Det var ju en väldigt viktig grej. Dels är det ju att McGregor har ju sagt under den här presskonferensen i Ryssland att han ska fighta som BMF-bältet. Han ska ta bältet i lättvikt också. Och de kommer ju nu att göra matchen i vältevikt, Donald Cerrone och Conor McGregor. Kan det vara så att han själv vill ta BMF-bältet trots att Dana White har sagt he's too little?
Jag tror att han vill ta det. Ja. Alltså han gillar att utmana sig. Han möter Floyd i boxning liksom. Bara det säger mycket om killens karaktär och sin tro på sig själv. Och att han gillar pengar och han vet vad som säljer. Sen är ju frågan om det kommer bli av. Jag vet inte. Jag tror att siffror bestämmer. UFC kommer vara tvungna att gå med på det om siffrorna är rätt liksom. Men sen är ju för på Food Truck där med Masvidal, det tycker jag alla borde se, den var riktigt riktigt bra. Han vill ju ha Nick-matchen. Han var inte heller så intresserad utav bältet Colby Usman, utan han vill ha stora högprofilsfighters. Och just nu är det Nick, men han sa att han även vill möta Conor, men att Conor nog inte vill möta honom.
Så, det är lite taktik av honom att säga att Conor inte vill möta honom.
Det är det säkert, men jag tror också att han vet att så här, du vet, Conor är mindre, jag kommer att förstöra honom. Och speciellt också att Conor vill ju möta vinnaren ju, mellan han och Diaz. Det var ju så det var. Och sen nu blev det ju Masvidal efter hans fina prestation där. Och att han tror att det kommer skrämma av Conor och möta honom också. Att han ville gärna ha den tredje matchen mot Nate istället.
Vad tycker du om en match mot Masvidal Nick?
Alltså det är underhållning. Jag skulle ju såklart se den liksom, men ja, alltså det är en match. Jag vet inte, jag skulle hellre vilja se han mot vinnaren Colby Usman, men jag skulle inte tacka nej till att se han slåss mot Nick.
Det tråkiga lite där med just Nick Diaz-matchen är att Nick Diaz har ju varit högst inaktiv. Hans senaste match var i januari 2015. Vi snackar, det är väldigt snart 5 år på dagen sedan han gick en match i UFC. Innan den var det match 2013. Sen var det 2012. 2011 var han väldigt aktiv, då gick han 3 matcher. Men han har just nu då 2 stycken förluster, Carlos Condit, George St. Pierre, och så då no contest mot Anderson Silva. Men hur var det, vann han mot Anderson Silva så blev det no contest för att han hade rökt weed, va? Eller vann Anderson Silva
så blev det no contest? Jag för mig att Anderson vann väl ändå själva matchen, decision här för
det
mig.
Det var så, va?
Men sen så blev det no contest efter att han torskade. Så han har ju varit avstängd. Och sen torskade väl båda, var det inte
ja,
så?
Ja, Anderson åkte ju också dit för någonting.
Det är för långt bak i tiden just nu för att hålla det fresh.
Men det är många år sedan, jag tänker lite där, just det femåriga uppehållet nu som Nick Diaz har haft. Alltså, 5 år är 5 år alltså. Nick Diaz känns inte som en GSP.
Nej.
Som kommer tillbaka och typ men jag tror upp en viktklass och tar ett bälte.
Nej, men jag tror han kommer få slåss. Det kommer han göra oavsett. Och du vet, nu är det så här stakes på spel också. Du ska hämnas lillebrorsan liksom. Det är, jag tror att det kan tagga till han ändå. Och så här, jag tror det kan bli en underhållande match. Mm. Liksom. De här två kommer veva på varandra. Det kommer nog inte vara så mycket MMA utan mera liksom en brawl. Och det gillar ju båda de här. Och de är ju, vad säger man, båda är ju gamebred. Både gamebred och Nick verkligen. Är ju liksom, de kommer stå där tills en faller ihop. Och det säljer alltid tickets och pay-per-views. Så jag tror att båda de här vill ha lite extra cash här till 2020.
Men då, i sådana fall, då går ju Nick Diaz ifrån att då inte ens ha existerat i den här rankingen till att möta nummer 3 rankade Jorge Masvidal. Mm. Vi säger så här, okej, den matchen blir av. Ja, skoj. Mm. Men vad fan händer om Nick Diaz vinner?
Ja, då är det. Då faller allt.
Ja.
Då blir svarta hålet där, jorden går under. Nej, ja. Men ja, du vinner han. Då blir det mycket, väldigt intressant. Du har ju in the mix liksom. Då blir det väldigt, väldigt intressant.
Ja.
Sen om, det kan ju hända också. Allt kan ju hända.
Ja, men jag personligen, jag har lite svårt att se att det händer, men just när vi där liksom Masvidal är så jävla högt rankad, jag tror att det gör, vi var inne på det här, det finns ingen rättvisa UFC sitter jag och säger, och nu sitter jag ändå där, ja men vad fan Paul, alltså det är inte riktigt okej att vara orankad och möta nummer 3 alltså. Jag känner själv att jag tänker lite så, men jag tror också för att jag inte helt,
men
skillnaden, alltså GSP, det blir en annan femma, han är ett champ, han, alltså hela den biten, han kan vara borta väldigt länge från den här möjligheten, det fattar jag, men en snubbe som aldrig riktigt nådde dit sen att,
men jag tror att det är en stjärnmatch, det är sådana en trinbrock liksom, efter 2-3 år så får han helt plötsligt gå match, högprofilsmatch liksom, det är en stjärna, det säljer tickets, folk kommer titta på galan, och många som inte kanske ens är intresserade av MMA överlag kommer vilja se den matchen, för att det är två profiler som kommer fighta, speciellt nu med Masvidals liksom stjärne, vad säger man, hans glans det här året, så är det många som vet vem han är, och Nick Diaz är det säkert många i USA som vet vem det är, och att han är liksom, han bringer det kommer bli fight och det säljer, och det blir litet så här, litet jippo det här, lite vid sidan av den vanliga titeljakten, utan det här blir väl en superfight, en underhållning.
Hur villiga tror du att UFC är att på riktigt göra den här matchningen?
Pengar. Jag tror att, förstår de, och de har väl massa analytiker där som scoutar, och ser de att det här kommer sälja och att de kommer göra bra siffror, så ej, varför inte?
Nej, det är ju
business.
Ja, alltså det finns ju samtidigt, jag blir lite nyfiken på matchen. Jag ska inte sticka under stolen och säga att jag inte blir det. Det är klart, det finns något spännande med den. Men
och Masvidal vill ju ha den. Det är ju den matchen han säger att han vill ha, som intresserar han liksom. Och han vet att det kommer göra pay-per-view-siffror, och han avslöjade där på Foodtruck också att han har ju fått den här pay-per-view-dealen.
Just,
så han
exakt.
Vill ju gärna ha den här matchen på samma kort som Conor går på.
UFC 246.
För att liksom bara blästa ut pay-per-views, och liksom alla kommer titta på den här. Till och med en mormor kommer ju köpa det och titta på det.
Alla vill se den. Jag ska ta fram hur det kortet ser ut just nu. UFC 246. Det är då Conor McGregor och Donald Cerrone som bör då bli huvudmatchen. Andre Fili mot Sadiq Yusuf, Roxanne Modafferi mot Maisie Barber, Nasrak Haqparast mot Drew Dober, Grant Dawson mot Chaz Skelly, Alexei Olenek mot Maurice Green, vi har Anthony Pettis mot Diego Ferreira, Tim Elliott mot Askar Askarov. Jag tror att Askar Askarov blev typ annonsad mot Tim Elliott typ idag eller igår kväll. Men jag kanske snurrade till det här. Jag fick för mig att det här var galan som John Jones skulle gå. Men det kanske inte var januari.
Nej, jag tror februari.
Det är februari, det är därför. Det är 247 alltså.
Yes, något sånt.
Okej. Men då, ja. Fan, alltså det kan ju bli en helt sinnessjuk PPV-gala.
Absolut.
Pengarmässigt tänker jag nu. Inte bara om Conor gör comeback, men jag tror att sätter de Masvidal. Ja. På det kortet också mot Nick.
Exakt. Jag tror dock den här intervjun han gjorde med Brendan Schaub där, jag tror att den spelades in nog innan Conor släppte att han skulle gå på det nu i januari redan. Mm. För jag tror inte att Nick kommer ta match, eller han kommer säkert om pengarna är rätt, men jag tror att han vill ha lite mer tid att träna inför match, och jag tror att skulle den matchen bli av så är det nog lite senare i vår att, mm. att den liksom spikas.
Ja, det är fan alltså, det går så fort datumen här, så vi är snart bara en månad ifrån den galan. Alltså det är sjukt, det är 2 december nu och det är den 18 januari den galan är. Det är nära. Och det är här året är snart slut. Ja. Det är ju helt sjukt. Det är helt ännu sjukt. Ett MMA-år är snart avklarat. Och vi satt även och diskuterade, och det kan vi ju röja, avslöja till lyssnarna också, att vi kommer göra en lite så här 2019-special och gå igenom våra...
årskrönika.
Exakt, en årskrönika där vi går igenom det vi tycker var de coolaste ögonblicken och massa annat. Så det kommer ni få ett litet härligt specialavsnitt för att kicka igång. År 2020. Ja,
lagom till julledigheten där.
Ja, perfekt.
Ni klappar er själva på magen och planerar nästa år.
Men vad tycker ni? Vill ni se Jorge Masvidal mot Nick Diaz eller vill ni se honom mot någon annan?
Eller vinnaren Colby Usman.
Mm,
det är precis. Väl den i annat fall kan jag tänka mig. Liksom.
Ja. Så lägg gärna en kommentar på antingen min att Paul Elvaje eller
Sebseba
på vår Instagram där vi lägger upp posten för det senaste avsnittet. Så släng in era kommentarer med. Det är kul om ni går in där och lägger de kommentarerna.
Exakt, var aktiva.
Så vi får lite liv också i kommentatorsfältet. Ofta skriver ni ett direkt DM, men lägg in det där så vi får lite diskussion och lite härlig debatt. Inte en hatisk debatt, men en härlig debatt om vad vi vill se. För det är kul om även ni kan få interagera med varann. Lite som det brukar bli ibland när jag kör live-chattar, antingen på Viaplay Fightings Facebook-sida eller på min egen Instagram-story. Men det man märker ju, det börjar ju redan bäddas upp för ett ruskigt spännande 2020.
Mm-hmm.
Det är intressant. Det är lite så intressant. Jag känner. Man är så här, vilken tråd ska man börja rycka i?
Det är mycket som kommer hända nästa år. Ja. Det är ett intressant år.
Men det galna är ju det att vi är i december och året är långt ifrån slut.
Exakt.
Vi har 3 UFC-galer kvar. Vi har Superior Challenge också som kommer gå av stapeln i helgen. Jag har haft hjärnsläpp och tänkt helt snurrigt. Och jag har sagt det här till så jättemånga. Ja, nu på lördag. Jo, men det är Usman och Colby Covington. Mm. Och så insåg jag igår att, vad fan, det är ju inte det alls. Det är ju om ytterligare en vecka fram.
Mm.
Det är nämligen Jairzinho som ska möta...
Overeem.
Yes. Och det är jävligt tragiskt för att egentligen var det Walt Harris som skulle ha mött Overeem. Och hela den här incidenten då med hans styvdotter som försvann, blev kidnappad och har varit borta. Han hoppade av matchen, vilket är otroligt förståeligt. Det här slutade ju allt ifrån lyckligt, vilket är jättetragiskt. Och jag alltså verkligen så här, lider med hela Walt Harris familj
det är tragiskt,
den här grejen. Så vi får
beklagar.
Se hur allting slutar, om de får fast alla. De har fått fast 2, va?
Något sånt tror jag. Så att de har...
Ja. Så istället blev det då Jairzinho som fick ta matchen på typ relativt kort varsel, men ändå några veckor. Han vann ju här senast mot... Vad fan var han vann mot? Han gjorde ju en jättesnabb match. Han gick väl typ bara 10-15 sekunder och så
väldigt,
över.
Väldigt lätt också. Ja. Han blev inte ens svettig mot Arlovski.
Just det. Och det var bara 13 sekunder då, så var det klart.
Mm.
Han hoppar i alla fall in på kort varsel och möter då Overeem nu på lördag. Och den galan kommer man kunna se mer eller mindre, inte riktigt direkt efter. Man kommer hinna äta någonting och kanske vila en liten stund emellan Superior och UFC.
Mm.
Sen är det dags. Det är de 2 som står för huvudmatchen. För mig känner jag att det är ingen match att... kanske djupdyka i så. Jag har bara en känsla av att det kommer ta slut väldigt, väldigt fort. Jag får en känsla av att det är Jairzinho som vinner ännu en gång.
Alltså, jag såg någon grej igår. Jag tror att de räknade att Overeem under hela sin karriär, jag tror han har gått typ 65 matcher eller något sånt, men han har blivit släkt. Om man räknar med sin kickboxing, det som har, säger man, förts protokoll på, så är det tror jag 16 gånger han har liksom somnat totalt. Oj. Jag tror 13 gånger bara i MMA. Men han är ju fortfarande där när idag. Jag tror han är rankad 5 till och med. Men han har problem. Blir han träffad liksom, så den där hakan har varit lite suspekt till och från liksom. Men jag tror att han måste vara väldigt teknisk i den här matchen och undvika brawla och hamna i situationer där han kan bli träffad och göra misstag.
Ja,
utan nej. Han måste hålla det väldigt liksom strategiskt och smart här, för mm. det räcker med en box och då så somnar han där. Och
ja, Jairzinho är ju en scary dude, kort yes. och gott. Alltså, jag får känna så här, Jairzinho är just nu rankad 14, Overeem rankad 6. Jag tror att Jairzinho kommer knipa den där nummer 6 mm. platsen i rankingen. Jag tror att han vinner över honom. Det är en... Nu har jag för mig till och med att jag fick mejl här från UFC. Jag ska inte svära ed på det, för att jag hittar inte exakt det mejlet. För att när måndagen kommer, då har jag helt plötsligt 20 mejl i min inbox. Men jag har för mig att jag fick ett mejl om att det inte är ett main event på 5 ronder. Utan mm. att den här matchen är en 3 ronder, vill jag minnas att de hade skrivit i mejlet. För okay. jag har fått fler mejl från UFC. Och den jag tittar på just nu står det main event 5 rounds. Men jag ska se om jag kan hitta. Ska vi se. Här ska vi se.
Det är intressant. För tungviktare 5 ronder har en tendens att inte bli så underhållande efter 3.
Nej, de kan bli ruskigt tråkiga, men med det sagt så tror jag ändå inte... Nej, det står fan 5 ronder. Nej, nu blir jag osäker. Men hur vi än vrider på det så mm. tror jag att den här matchen är slut i ronde 1, om jag ska bli riktigt ärlig. Vare sig det är 3 ronder eller 5 eller 15 ronder, så tror jag ändå att Jairzinho kommer att... Vid första mm. slagväxlingen så tror jag nog att det är över. Vad är din tanke? Jag summerar den här på simplaste sättet. KO alltså, in one.
Alltså, jag hoppas att Overeem kommer in och visar lite taktik och att liksom han är den rutinerade fighten här som hållit på i 20 år och liksom han är den tekniskt bättre fighten. Men jag tror nog som dig faktiskt att han kom in med lite för högt självförtroende och att det kommer, vad säger man, kommer betala sig riktigt surt.
Ja.
Ja, en Ngannou-repris typ.
Ja, men typ. Alltså, Overeem, som du säger, det är 16 knockouter på alla mm. sina matcher. Det är, jag tror någon gång är det nog dags att känna att han har haft en lång karriär.
Det är det
han
också.
Han började ju fan, han började väl redan som 18-åring och var, han var ju med i Pride, ja. Alltså under Shogun, när vi snackade om Shogun och allting. Exakt. Han var ju med under den tiden liksom, och det, han har gått från att vara en ganska smal kille till att bli en otroligt stor.
Yes, och han är ju snart 40 här också, så ja. Det är, han har haft en aktiv karriär kan man mm. säga också.
Men det känns lite varannan vinst, varannan förlust.
Precis, och han har väl varit K1 champion, mm. Strikeforce champion.
Ja,
och sen är det någonting med Dream tror jag, eller något sånt där också. Så han har ju ändå varit champ i olika organisationer, men det här var kanske för 10 år sedan.
Det är bara UFC han inte har lyckats.
Precis, och jag tror att den där den liksom ligger och sticker honom att han mm. inte har lyckats ta det här sista bältet. Jag tror att det är det han hoppas såklart på att göra, så att han kan lägga karriären sen åt sidan, för han har tjänat väldigt, väldigt bra pengar under de här åren.
Han har ju en rätt bra deal. Jag vet någon gång när jag satt och tittade på just hans det var någon PPV-gala som jag vet att jag satt och kollade på, där han hade han har en bra ekonomi. Sen har han säkert också tunga sponsorer, kan jag tänka mig, från Holland också, som backar upp honom rätt bra. Men jag kan dra hur huvudkortet ser ut i alla fall. Det är 6 stycken matcher, och den huvudkortet då börjar öppnas upp med Rob Font som tar sig an Ricky Simon. Ricky Simon kommer då tillbaka efter sin första match efter förlusten mot Uriah Faber. Det här är en väl... Nej, nu tänkte jag fel.
Jag tänkte det fel.
Cody Stamann.
The man?
Cody Stamann. Okay. Det är det att jag blandar ihop honom med... Nu vet jag inte om jag tänker rätt. Om det var han som vann så jävla snyggt mot... Nej. Varför skulle han möta nummer 13? Skitsamma. Cody Stamann möter Song Yadong. Song Yadong är fett intressant. Han är en sjukt bra korean som har släckt ganska mycket folk. Och när det just Uriah Faber vann mot Ricky Simon, så säger Faber själv, ja, men det var Song Yadong som lärde mig det här slaget. Sen har vi Aspen Ladd. Kommer tillbaka efter sin första förlust, som möter Jana Kunitskaya. Sen har vi då Skyscraper, Stefan Struve, som möter Ben Rothwell. Vi har Mariana Rodriguez mot Cynthia Cavillo, och sen är då sista Alistair Overeem mot Jairzinho som möts. Jag ska bara ta upp Cody Stamann, för jag känner att jag blandar ihop honom med en annan snubbe.
Det är helt okej, okay, Paul.
Ja, det var precis det jag gjorde. Det är inte han som jag tänkte på. Men sak samma. Det är i alla fall, så ser huvudkortet ut. 6 stycken matcher, och det är de som avrundar på slutet.
Ja.
Men lördagen börjar ju med Svenskgalan. Yes. Och vi får i alla fall säga att Superior Challenge är ju absolut den äldsta som fortfarande är aktiv,
ja,
i galer.
Och kom ihåg deras tidigare galer i Fryshuset där, och de har liksom, de har hållit i.
Ja, nu är det Superior Challenge nummer 20 i ordningen. Yes. Det här kommer vara på Fitnessfestivalen. Mm. Det är nu på lördag, alltså den 7 december. Då går den av stapeln. Huvudmatchen är Nico Mosuke som ska försvara sin titel mot Marcelo Alfaya från USA. Mm. Det har varit lite skadedrabbat. Det har varit lite oflax här. Nick Barne, dansken, skulle ju fighta som hade ju fått en titelmöjlighet mot Brassen, som jag bara för det glömde bort namnet på. Men Brassen kunde inte gå match. Nick Barne är nu struken från kortet 100%. Irmas Majic blev av med sin motståndare, men det har de lyckats lösa, yes, däremot. Så han har fått nu en motståndare som heter Florian Reitz.
Reitz.
De kommer då att ändå får Irman en match. Så skönt. Det är jättemånga som vill se Irmas Majic, det märks. Det är en kille som är väldigt ung i sin karriär, men som ändå är ett, liksom, har blivit ett namn väldigt, väldigt fort.
Yes.
Och det är alltid kul att se när det kommer in folk som liksom på så snabbt snett lyckas liksom att så här erövra fansens hjärta på något sätt.
Och vad säger man, han är väl världsmästare, dubbel världsmästare tror jag också i amatörer med mig. Så han har ju det bakom sig. Och det är, det är intressant, det är en skillad kille liksom. Stor, skillad och väldigt ödmjuk. Så det är, tycker det är skönt att han har fått en match. Han kan liksom, för att han är ändå 35-36, så att han får liksom kicka igång proffskarriären nu med matchen, att han går och väntar massa.
Bor Irman i Stockholm?
Jag har noll koll på det.
Ja, för att jag sprang på honom som vakt under AK.
Jag tror att han tränar väl på Allstars.
Ja.
Och sen om han bor i Stockholm eller inte.
Ja, för jag har för mig att han inte bor i Stockholm. Jag har för mig att det var det som var grejen. Men då kanske det är att han pendlar mer. Eller om de liksom har... Ja, låter det bara osagt. Irman, du vet i alla fall var du bor. Så skriv till oss på...
Som tur är.
skriv gärna och stilla vår, stilla vår tanke där. Men jättekul att Irman har fått match. Det ska bli superroligt att se honom igen. Och det ska bli kul att få kommentera honom på plats. Murad Moreno från Pankras möter Gard Olve Sagen. Och Gard Olve Sagen kommenterade jag en match. Jag har nog kommenterat, två av hans matcher. Visst mötte han Roste Mackman?
Jag för mig det, yes.
Ja, det var första, det var hans andra match karriären jag för mig. Men jag kommenterade hans första, vilket var också så här ruskigt underhållande match. Så Gard Olve Sagen är, det är en rolig fighter att kolla
det,
på.
Det är ett norskt muskelpaket liksom, från Trondheim tror jag han är från också. En gammal viking här. Men det är, jag tror att det här matchen, du vet, Murad är ju, jag har tränat mycket med Murad, sparrats med han. Han är tuff och liksom, och han har finslipat tekniken mer och mer. Och jag tycker att han visade sin professionella debut sist på Superior väldigt, väldigt liksom ett lugn i buren, än att liksom många går första matchen och det blir bara hets. Och han visade liksom att han bröt ner sin motståndare metodiskt, den här finländaren han mötte. Och jag tror att är Murad den Muraden som han var då, så tror jag att han nog kommer plocka isär det här muskelpaketet. Och sen vet jag att Murad har jobbat lite extra på sina händer. Och det ska bli kul att se han släppa loss dem lite till. Mm. Blandat med low kicks. Så, ja.
Vad har Murad för bakgrund?
För att han, det är boxning, amatörboxning.
För han är ju inte jätteung heller, Murad. Alltså det är inte en 22-åring som...
Nej, precis. Men jag för att han har boxat som amatör. Och sen har han ju tävlat mycket som amatör i amatörer med mig. Jag tror att det kan ha gett han det här lugnet. Att han är väldigt, väldigt lugn, fokuserad liksom under match. Och jag tror att han är verkligen en sån här som höjer sig under match. Och liksom får allt och säger man, knyta ihop säcken lite bättre. Och jag ser faktiskt fram emot den här matchen. Jag har inte tränat något med han inför den här matchen, men jag vet hans kapacitet och liksom, jag hoppas att han får ut allt under matchen. Men det är en tuff motståndare. Det är liksom, det är en stark, stark kille. Kanske inte lika tekniskt, men väldigt, väldigt fysisk motståndare.
Ja, för det är alltså de matcherna, det är två matcher jag har sett, och det är båda de matcherna som jag har kommenterat med Gard Olve Sagen. Han har just nu 2-2.
Och jag för mig att han har tävlat i, om det är bodybuilding eller fitness liksom. Så han har ju väldigt, väldigt mycket muskelmassa som jag tror att han ändå kan använder sig utav i tre ronder innan det blir för mycket muskler.
Ja.
Men jag tror det här kommer bli lite ett brawl.
Men det är min känsla med, för det var lite det jag precis skulle komma till. Så här, vinst eller förlust, alltså Sagan fightas.
Ja, det är det jag menar.
Han kommer gå fram tills han faller.
Och jag tror
det
här,
är jävligt kul.
Precis, för jag tänker jämför med förra matchen. Finland var ju mer grappler.
Ja, han backade väldigt,
så,
väldigt mycket.
Så Morat kunde plocka isär han mera. Medans nu tror jag att norrmannen kommer få slåss. Och jag hoppas Morat är beredd på det och liksom står emot. Så får vi se en bra match.
Ja. Nej, det ska bli kul. Mm. Det där är en match som är lite nyfiken på att se. Sen har vi nu vet inte jag vilken turordning de här kommer gå i, så vi låter det vara osagt att de kommer gå i den här ordningen. Men vi har Fanny Redman också. Men hon kom väl också, det vart väl lite ändringar där med. Hon blev väl annonserad ganska nyligen.
Eller? Hon skulle väl gå på AK, sen vart det inställt.
Var det så det var?
Ja, och sen så fick hon match på Superior här istället. Jag tror det är den storyn.
Just det. Och hon möter Senja Krantzik, som just nu har en vinst och tre förluster. Och vad gäller Fanny så har hon 1-1. Och Fanny gick väl för inte så jättelänge sedan i Cage Warriors där och blev utstrypt av, nu kommer jag inte ihåg vem det var hon blev utstrypt av.
Och den unge brittiska var, som är supertalang.
Ja, men hon är, den tjejen hon mötte, det är en riktigt duktig tjej. Jag vet inte så mycket om Fanny, om jag ska vara ärlig. Jag har inte så superbra koll på henne. Jag har inte superbra koll
Fanny
på
Fanny är en bra grappler. Bra grappler, bra judo. Tror ni svartbälte är judo. Och bra grappling liksom, när det väl handlar på backen. Stående har det sett lite liksom. Hon vill söka sig till grapplingen väldigt mycket. Och nu har jag faktiskt inte en aning vem motståndaren är. Men jag tror att lyckas Fanny få ner henne, så tror jag att Fanny faktiskt kommer vinna på submission. Men det gäller att få ner henne också. Sen får vi se, hon är väl säkert utvecklas också.
Ja, det blir intressant att se hur hon tar den här första förlusten också. För det var just det som jag minns. Det var just det att grapplingen var hennes grej. Och sen när det väl blev grappling så gick det verkligen inte åt hennes håll i just Cage Warriors. Och det är många faktorer. Och det är det här, ibland det kommer in nerver. Alltså det är en sak att göra på en liten tävling. Helt plötsligt när du vet att du syns överallt, det sätter en annan press. Och
precis.
Det är inte alla som hanterar det. Sen finns det de som är tvärtom. De är inte skitbra när det är ingen press, men de blir superbra när liksom oddsen blir högre. Då lyfts de lite, som vi pratade om till exempel då, Gard Olvesagen. Helt plötsligt när det är mycket publik så känns det som att han lyfter samma sak med Morad också. Att de kommer liksom upp i det. Florian Reitz, som Smajic möter, han har gått två matcher, han har 1-1 just nu. Han kommer från från boxningsbakgrund. Smajic har ju samma där, han har ju inte gått jättemycket. Han har just nu 2-0 då som proffs. Han är ganska nyligen.
Heavyweight clash där.
Precis.
Klassisk. Jag tror att det kommer svingas mycket tunga slag.
Ja.
Men att Irman nog har övertag om han tar ner han liksom. Och jobbar ground and pound och säkert kommer få ett avslut på den här matchen också.
Han kommer ha stödet.
Precis.
Publiken på sin sida.
Och sen får vi inte glömma att han, Florian, hoppar in på rätt så kort varsel här också.
Exakt.
Men det är tunga killar. Pff, liksom, en träff och det är över.
Ja. Nej, men verkligen, det är verkligen det som är tungvikten. Mm. Det är obehagliga, och det är det alla tungvikter är medvetna om. Att det är bara en enda träff och då är matchen
det är
slut.
Det spelar ingen roll liksom skills eller du har inte råd att ta en tungviktsträff på hakan.
Nej, fy fan alltså, det är inte sagt. Det är det jag säger. Serdar Altas och Wilbert Haumann. Då kan vi säga så här, vi har spelat in en special med Serdar Altas och den släpps imorgon, och det är imorgon tisdag. Eftersom att det idag är måndag för er som då lyssnar på det avsnittet senare, bara så att ni är medvetna. Så vi säger helt enkelt, lyssna på avsnittet, vår specialintervju som vi gjorde med Serdar Altas, där ni får lära känna honom mycket, mycket mer inför den här matchen. Men jag kan i alla fall bara dra lite stats på Wilbert Haumann ganska snabbt. Kommer från Peru, eller i alla fall representerar Peru. Han har 5 vinster och 11 stycken förluster. Serdar är också ny i sin MMA-karriär, så han har så här långt 3 vinster och 1 förlust. Så han får ju möta en kille, trots att då den andra killen har otroligt mycket förluster, så får han ju möta en kille som har en otrolig erfarenhet där inne. Och här ska vi inte luras av att den andra killen har mer förluster, han har uppenbarligen mer vinster än vad Serdar har också. Så Där har vi det. Och det här är då underkortet. Sista matchen på underkortet är Bartosz Wojciechowicz,
yes,
som möter Matteo Morciano. Och Bartosz så här långt har klarat sig som obesegrad i sin karriär.
Yes. Mm.
Och nu möter han då en kille som har 6 vinster och 4 stycken förluster. Mm. En kille från Frankrike.
Mm.
Bartosz är alltid sjukt intressant att se också. Det känns som att han och Serdar har flygit så här lite parallellt bredvid varandra. Lite
exakt.
Samma viktklasser, de är väl jämn gamla. Mm. Och, nej, det ska bli superspännande.
Bartosz är alltid underhållande att se. Mm. Det är liksom, det är en underhållande fighter. Han mixar ihop det väldigt, väldigt fint och har en bra känsla. Han liksom, det känns som att han går mycket på känsla, bara till liksom reaktioner, och han får ihop det väldigt, väldigt fint och väldigt, väldigt allround också.
Mm.
Bra på takedowns, på själva brottningsmomenten, bra på backen och bra stående, och skickar ortodoxa tekniker blandat med klassisk striking. Och jag tror att det här är ett bra test för Bartosz. Han mött en kille med fler matcher. Fransman överlag är ju främst strikers liksom. Men här får vi se. Jag har faktiskt inte så stor koll på motståndaren. Men
nej.
Det vore kul om Bartosz blir 6-0. Då tror jag det kommer att behandla grejer för han.
Ja, jag tror det också. Jag tror att det kan, alltså, när du väl kommer över det här 5-0 och
precis,
då börjar också de större organisationerna lite få upp ögonen. Han är ung. De gillar att signa folk som är
exakt
obesegrade.
Och jag tänker mest här, som Japan-nörd som jag är, att jag vet och hör lite rykten om att eventuellt nya GPN kommer upp i Ryzen, och de brukar vilja ge folk med sådana här rekordschansen, så man vet aldrig. Men vi hoppas. 6-0 Bartosz. Go get it!
Det kan bli alltså Bartosz-san.
Exakt!
Eller hur? Åker till Japan och Bartosz-san!
Exakt.
Ska fightas i
just de viktklasserna är ju stora i Asien liksom, de här små viktklasserna, och jag tror, har du 6-0 så ska det hända grejer.
Ja.
Då är det liksom, och du har mött ändå bra folk, så det...
Vilka organisationer skulle du vilja se Bartosz i?
Vi jag vill se han i Ryzen. Det är liksom Hiroguchi där, du har bra folk, och det är liksom, de brukar köra de här Grand Prixen, och jag tror att han skulle ha en bra chans där också.
Mm.
Just med sin stil, att den är allround och underhållande. Och det gillar de i Japan.
Och lite andra regler också. Knä exakt på mark och
precis
sånt där.
Mm, knä och sparkar på sockerkicks och lite annorlunda. Och jag tror att han har, vad säger man, han har potential att bli stjärna där, om man säger så. Om han fightas som det vi har sett, han fightas här liksom på det sättet, så är han väldigt, väldigt underhållande.
Hur många galor typ producerar Ryzen per år?
De producerar fler och fler. Jag tror att i år har de väl haft 6 eller 8 stycken.
Ja, det är så pass.
Ja, yes, så nu är det ju, kör de ju co-promotion med Bellator också. Mm. Så det blir ju mer och mer hela tiden. Men jag vet att till exempel, de har ju antingen jättetunga killar, ingenting mitt emellan, eller jättesmå. Så det är väl där de lägger sin fokus. Och det finns alltid intresse för lägre viktklasser där. Så jag tror att det är en bra väg in för han liksom, om man säger så, om inte någon annan organisation kontaktar han innan.
Ja, jag tänker också Cage Warriors och typ One.
Precis.
Finns ju där med, och just både One och Cage Warriors producerar väldigt mycket.
Mm.
För jag tror också att i det läget han är, så tror jag gäller att få in mer än bara 2 matcher per år.
Ja, alltså jag skulle vilja se en ett GP liksom, att så, du är med i turneringen sen efter den, att det är liksom en single deal som gäller bara för turneringen.
Mm.
För det, då kommer han må bra ekonomiskt och få visa upp sig internationellt och på ett helt annat sätt. Men vi hoppas på Bartosz här verkligen. Det ska bli kul att se den här matchen.
Det ska bli superspännande. Mm. Och om ni har missat, så gjorde jag en special med Bartosz i MMA-podden här en tid tillbaks, efter att han vann då sin 5:e match efter förra Superior, så möttes vi upp typ, jag tror det var veckan efter bara, så satt vi och spelade in. Så om ni inte har hört specialen med Bartosz, så backa bara en bit i MMA-poddens playlist och kolla upp.
Ja, verkligen. Och det gillar vi.
Mm.
Se på kampsport väldigt djupt och det resonerar med mig verkligen.
Ja, men verkligen.
Filosofin där.
Ja, men det är samma, jag gillar också den filosofiska biten, och sen gillar han pizza, så det går också hand i hand med mig. Så det är lite det som är grejen. Så Bartosz, vilken pizza kommer du äta när du har vunnit den här matchen? För att Bartosz har en tendens att han likar mina bilder på Insta, men han reagerar på mat. Då kommer de här hjärtegubbarna in liksom. Så jag har förstått vad det är han tycker om. Det är när det dyker upp pizza och hamburgare i min dörre kärlek som...
Plus att jag tycker det är kul att det är, vad säger man, han kommer från Forsa, det är en liten klubb liksom. Jag tycker alltid det är häftigt när någon från små klubbar som är, som samma sak med Sarre där också, och Rosten liksom. Det är från små klubbar och att de ändå levererar folk som kommer liksom, det går bra för dem, och som småningom kommer de hamna i de här stora internationella organisationerna. Då är det, vad säger man, det är skillsen som öppnar vägen då.
Ja.
Så det är bra. Bra jobbat, bra jobbat.
Snyggt och, jobb, kom igen Bartos.
Kötta på lördag, exakt.
Till att rada upp en 6-0 här, så kanske vi får en framtid i GP till dig. Nu är det huvudkortet som drar igång. Och så ser jag. Okej, de har gjort det på det sättet. Michel Ersoy är tillbaka. Han möter Suksavan Kampasat. Och Kampasat har faktiskt fått ringa namn så upp i Umeå en gång.
Oj.
För länge sedan. Nu minns jag inte om det var David Häggström, har jag för mig att han mötte där borta.
Mm.
Han har 11 vinster, 11 förluster, och jag tolkar det andra som en no contest. Michel Ersoy har just nu 7 vinster och 4 stycken förluster. Ersoy har ju inte gått match sen Diego Nunes, va?
Det var ett tag sedan.
Ja, så nu är det dags igen.
Jag har sett att han har ätit mycket. Han gillar mycket kött som är, men han gillar mycket bea och sådana här goda grejer till.
Ja, det känns mer som att han har släppt liksom MMA-spåret och hamnat i Nusret-spåret istället. Blivit Salt Bay och det är skära kött.
The good life.
Ja, han lever det fina köttlivet här, Michel Ersoy. Så nu får vi se hur det blir från honom att kliva bort från att bara stå och grilla hela dagarna och vara Le Master Chef of the Surioyos och istället då komma tillbaka som The Fighter.
Men jag tror att Ersoy har gått på länge liksom.
Ja.
Jag tror att det här är, det ger han motivation, och kanske han har haft det lite uppehåll nu, men han tror han velat ha en match för att liksom kunna börja träna och haka på de andra grabbarna på All-Star liksom, och med fight camp och allt. Så jag tror att han kommer komma redo, och han verkar ju tycka det här jättekul att fightas liksom, så då ska han väl få göra det han tycker är kul.
Ja, definitivt. Jag tror också att han gifte sig väl under den här perioden med.
Ja, något sånt. Jag,
så jag tror väl att det finns en anledning till varför att det har varit ett litet längre uppehåll liksom. Det har inte bara varit kött såklart.
Nej.
Det är lite skoj här i MMA-podden, för vi är inte bara Sveriges härligaste MMA-snack. Vi är lite roliga.
Det
är klart, ibland.
Det måste vi vara.
Och nu är det någon som inte skrattar och tycker det där var inte kul alls.
Exakt.
Och det är okej. Okay.
Det är okay.
Humor är...
Du lyssnar ändå.
Ja. Humor är en smaksak. Men det ska bli kul att se Michel Ersoy. Alltså det är en cool resa han har gjort. Jag gillar det här liksom, att han var från att vara funktionär på Superior Challenge till att faktiskt få tävla om bälte en gång i tiden.
Exakt.
Vilket är roligt. Så jag ser fram emot att se Bane igen. Nu får han ju liksom möta en kille som är... Ja, han har vunnit hälften och förlorat hälften. Och det är egentligen nog de avigaste motståndarna, för att man vet inte om de är bra eller dåliga.
Nej.
Alltså.
Han har mycket matcher, det är ju det. Liksom. Ja. Mycket erfarenhet. Och han kommer ju säkert, med tanke på att det är 11-11, så kommer han ju vilja vända på det här.
Ja.
Sen kommer ju komma med de intentionserna, för att säga så. Men det blir nog en underhållande match. Och jag vet, Ersoy är ju väldigt stark liksom, och explosiv. Ja. Och hans händer har ju sett bra ut. Han har jobbat med Jay, och jag tror att det säkert har bara utvecklats mer och mer, och lite den här Tyson-stilen liksom, gunga lite och så kommer det 4-5 kombinationer. Så nej, ska bli kul, för vad jag kan se nu så verkar ju motståndaren vara mera grappler.
Jag har för mig det också.
Så jag skulle vilja se Ersoy få igång händerna, sin boxning där, och kanske få till en knockout. Det vore ju riktigt häftigt.
Ja, det hade varit grymt. Då tror jag nog att det får bli en schysst liten köttbit med lite nusslet salt.
Exakt. Babak bjuder på den salt.
Ja. Malin Hermansson.
Yes.
Hon är tillbaka i Superior och hon möter Carla Benitez.
Yes.
Hermansson har vunnit 3 stycken matcher och hon förlorade när hon gjorde Bellator debut. Hon blev utstrypt, va? Eller gick det tiden ut?
Jag kommer inte
fick en år. Lite, nej, vi låter det vara osagt, men hon åkte i alla fall på sin första förlust. Hon möter ju en tjej med otroligt mycket matcher i bagaget.
Ja.
17 vinster, 14 förluster, och jag tror att det är en och contest och en draw där. Så hon har ju gått MMA så att det skriker om.
Jag kollar ju här, hon är ju 40 år motståndaren här, men hon är även ett svart bälte i BJJ och har vunnit motta i världsmästerskapen i flera organisationer. Så det är väl en allround fighter vi kommer se när vi får möta här, som säkert både är bra stående och bara på backen. Så det är ett bra test ändå, och har rutin och mycket matcher.
Ja.
Så ja, det är bra, en bra match för Malin.
Mm.
Och Malin har väl en boxningsbakgrund där, för mig.
Ja,
eller hur?
Det stämmer. Hon har en boxningsbakgrund, sadlade väl om till MMA, och det finns större möjligheter i MMA. För det vill jag minnas att det var det hon sa när jag träffade henne inför hennes debut, att det var lite det att det kan, alltså, ja, större möjligheter i MMA, och det stämmer ju. Det kan gå mycket, mycket fortare. Jag tror att MMA kommer vara svårare om 30 år.
Ja.
Då är det inte den här snabba karriärsmöjligheten
med folk.
Men idag som det ser ut just nu, jag menar, vi ser vissa fighters som har blivit signade riktigt, riktigt snabbt. Speciellt när det kommer också till kvinnor. Det är färre som håller på, vilket gör att de också kan flyga fram mycket, mycket snabbare. Jag menar, nu kommer jag inte ihåg om det är Cynthia Cavillo eller den andra tjejen som blev signad. Också latino. Hon hade väl typ så här debuterat i MMA, och året efter var hon i UFC.
Ja.
Jag tror hon gick 5 matcher. Macedo tror jag det var. Veronica Macedo här för mig. Hon gick väl typ så här 5 matcher på ett år, och sen var hon i UFC. Liksom. Så det kan gå otroligt fort ibland. Så jag fattar. Alltså, boxning är en mycket svårare bransch att slå sig igenom i. MMA har större möjligheter att hamna i de stora organisationerna väldigt, väldigt fort. Så bra tänkt, och det har ju gått bra. Sen att hon inte vann Bellator, ja. Så att alla torskar någon match. Förr eller senare kommer förlusten. Tycker lite så. Ni kommer höra i podden imorgon med Serdar att det var skönt att få en förlust också, för då kom man ner på jorden lite, och då kunde man liksom börja tänka om. Och jag tror att det kan vara bra ibland att bättre få en förlust tidigt i karriären än att få den när man har kanske radat upp liksom 10 vinster eller mer. Men spännande match. Alltså Hermansson är alltid rolig att kolla på.
Yes, och jag tror det här blir underhållning. Jag hoppas det blir fin striking här utav båda två.
Definitivt.
Då båda har den bakgrunden. Yes, och nu är det dags.
Ja, nu är det dags. Nu ska vi diskutera Adam Westlund och Robin Roos. Det här kan ju vara en av de mest hypade matcherna på svensk scenen just nu. Adam Westlund, Robin Roos, det här är två unga talanger som kommer båda från... De är nya i proffskarriären. Adam Westlund just nu 2 vinster, ingen förlust. Robin Roos har 2 vinster och 2 stycken förluster. Det är Västerås mot Gävle.
Yes.
Det är liksom drama.
Mm.
Det är heta känslor mellan de här två. Men ändå känns det som att de vet att det är 2 stycken fighters som ska gå in och göra upp. Och det är kul. Det här är... Alltså jag gillar den här matchningen.
Ja.
Jag tycker om det här. Vi pratade ju om det i vår special också där med Flores och Frans och Harila och Mohamed Babadivan.
Exakt.
Det är liksom skönt att de här matcherna börjar hända. De behövs. Det här är rätt väg att gå, kan jag känna.
Och den här matchen har väl bokats ett par gånger, men inte blivit av.
Eller hur?
På grund av skador och lite andra liksom misfortunes. Men nu är det dags. Inkligen. Och det här är väl bland de matcherna jag ser mest fram emot på superiorkortet faktiskt. Jag tror att det här kan bli riktigt underhållande. Båda visar väldigt stor potential. Olika stilar.
Väldigt olika
precis,
stilar.
Precis, så jag tror det kommer också liksom, det skapar väldigt bra förutsättningar för en väldigt, väldigt underhållande fight. Och vi vet att Robin Roos, Mr. Lowkick här, säkert kommer skicka x antal lowkicks. Och Adam Westlund är ju kreativ fighter, oortodox fighter, annorlunda rytm liksom, och en annorlunda, vad jag har förstått, filosofi kring fighting och allt, vilket jag också tycker om väldigt mycket. Och jag tror det här kommer ha potential att bli fight of the night verkligen.
Längdfördel till Westlund, han är 8 cm längre med sina 188 cm. Och jag håller med dig, jag tycker när jag såg Adam Westlund första gången, för han mötte Basauri för någon Superior Gala sen. Han kändes lite McGregor-esk i sin stil.
Han studsar lite och liksom, jag gillar att han har så här, liksom han slår... hammerfist stående, vilket jag även brukade göra. Så det är liksom så här, det är coolt att se att någon gör det. För det kommer från en helt annan vinkel. Helt plötsligt får du något uppifrån mellan ögonen när du är van och bara liksom blicken reagerar på allt annat. Och så en liten, vad säger man? Det är en liten gömd vinkel där som kommer helt plötsligt. Och att han jobbar väldigt avslappnat med händerna. Och liksom tempoväxlingar. Vissa slag inte hårda för att sen växla in lite mer hårdhet i det. Lite Diaz-stil på det hela. Medan Robin är ju det mest explosiva här. Liksom, thai-striker. Lite mer holländsk stil på det. Liksom. Det är explosivt och det är våldsamt. Och jag tror att det här kommer bli riktigt bra faktiskt för alla som kommer se det här.
Ja, jag håller med.
Och det är mycket på spel också. Det är liksom,
ja, men det är ju Västerås heder mot Gävle heder. Det är klart, det står på spel. Nu handlar det ju liksom
det om
vem av de här två städerna är egentligen den bästa. Vilken coach kan säga till den andra att du, precis, jag är bättre än dig. Så det är kul. Och här hypade vi upp det såklart lite
ja,
mer också.
Ja, men det tycker jag vi är rätt i. Det är en hypad match och jag tycker det här är, ska ni se någon match på Superior så ska ni tuna in på den här.
Ja.
För det här kommer bli underhållning.
Yes!
Yes!
Men vem tror du vinner? Det håller vi på.
Yes, det håller vi på.
Det håller vi på. Jag känner att det här är en match som man ska njuta lite av och sitta, precis, och kolla. Jag är sjukt nöjd att jag kommer att få sitta ringside och kommentera.
Ja, och jag hoppas verkligen att båda killarna liksom bara kör 100. Ja. Släpp allt liksom. Ha kul där inne och bjud fansen, publiken, folket på en fin show liksom. Ni båda har alla skills som vad säger man, krävs för det.
Ja.
Så det är... Bra grejer!
Ja, riktigt bra grejer. Vi rör oss vidare. Kenneth Berg möter David Marzina. Kenneth Berg obesegrad så här långt. Möter David Marzina. Du har nog lite bättre koll på Kenneth Berg, för ni har ju varit där och kört en hel del, va?
Exakt.
Och även Hamlet som går matchen efter,
precis,
också.
Precis. Jag har lite mer koll på Martin. Då han har ju varit Kalles sparringpartner under flera träningsresor och så vidare. Men Kenneth, han är ett djur liksom.
Kör med Hermansson, kör, precis, med Håkon Foss. Han tillhör den trion med även Mossen,
The Frontline Academy, hela ligan där, precis. Ja. Och det är gladiatorskola det där. Det är liksom Norges toppgym, om vi säger så. Och de har ett bra system där. Och det är därför vi har valt att åka dit och träna med dem. Ja. Liksom, hur de ser på träning, deras coacher och så vidare. Och det är... Nej, jag har inte så stor koll på Kenneths motståndare här, men jag tror att Kenneth kommer röja liksom, kötta igenom honom, vilket vore väldigt kul. Då är han 8-0 då, för han hade väl en chans här i Contenders senast.
Ja, han torskade ju den, men den slummen var ju dopad, så
exakt,
det blev no contest.
Precis, men...
Plus att det är en exhibition fight också.
Exakt, och sen har han haft lite otur med matcher också, för han skulle ju gå på, vad var det här, det var när De La Hoya hade någon gala här i förra året också. Det var
just
ju någon MMA-gala, det var ju där också. Sen blev inte matchen av sista sekunden.
Tito Ortiz och Chuck Liddell, va?
Exakt, så var det. Exakt. Så han har ju ändå liksom varit på, säger vi, fast han inte har fått matcha, så han ändå varit på högsta nivå, om man säger så. Så det är liksom, jag bara vill se han matcha mer. Det är ju det som varit problemet. Och jag hade gärna velat sett Anton Turkail mot honom. De är ju, eller Anton har ju skjutit lite skott mot den, liksom. Men Kenneth har inte svarat på det. Men det vore en rolig match att se. Men jag tror att Kenneth här ska vara den bättre fighten än den här David Marzina. Men det är stora killar.
Ja.
Marzina är en liten doldis. Vi har inte så mycket koll. Och det som är farligt liksom. Då vet man inte och tror inte att de är bra. Och sen helt plötsligt kommer de in och chockar. Och Tjeckien är han väl ifrån. Eller hur?
Polen.
Nej, Czech Republic säger jag.
Aha, okej.
Okay. Och de har ju en fightkultur där. Främst striking liksom. Och jag tror att det kan... ja, han fightas i Hamburg från Tyskland. Vi får se. Det blir en surprise liksom. Han har mycket matcher. 15-19 så...
Ja, jo.
Han kommer väl... Det är väl en kille som gillar slåss.
Ja.
Talar väl recordet för sig liksom. Och 15 vinster, 19 förluster. Det är fortfarande mycket matcher. Mycket tid där inne. Och... vi får väl se på lördag.
Verkligen. Det är mycket matcher. Vi har två stycken kvar. Det är Martin Hamlet då, som åkte på sin första förlust här rätt nyligen. Visst var det i Superior? Men
nej, Cage Warriors.
Cage Warriors. Så var det. Just det. Så var det.
I titelfight.
Ja. Den kommenterade jag. Jag fick bara fram att det var Superior av någon anledning. Men okej, okay. Cage Warriors var det. Yes. Han var det då Prins Alo Aonala. Ja, det där... Får jag plugga på? I alla fall Prins får vi kalla honom för. Prins har 14 vinster, 10 stycken förluster.
Yes.
Och som sagt, du har ju bättre koll på Hamlet. Så go.
Hamlet är ju ett powerhouse, alltså wrestling powerhouse. Han har en gedigen brottningsbakgrund, alltså enormt, enormt, enormt stark. Hans svaghet har ju varit strikingen, och det blev lite tydligt i sista matchen, i Cage Warriors där. Men han har ju fortfarande klippet i händerna, att liksom få en träff. Han har ju liksom rotationen i kroppen och brottarstyrkan. Men jag tror att den här förlusten kommer nog vara det bästa som har hänt Martin Hamlet. Att han kommer bara vara ett monster nu. Och jag tror faktiskt att han kommer bara få tag i Prince, slänga ner han och göra sin signatur armtriangel på han. Bara squeeza allt vad han har. För Martin är en jobbig, jobbig brottare att möta. Mm. Väldigt, väldigt stark, väldigt fysisk och tuff. Väldigt, väldigt tuff. Och som sagt, som vi pratat innan, förluster gör dig bättre. För att de får dig... Det ger ett litet facit på vad du behöver jobba på och vad du kanske liksom har trott att du varit bra på för att det har räckt fram tills dess. Och jag tror att han nu ihop med Andy, som är hans striking coach då, har jobbat väldigt mycket händer och boxning. Och jag förväntar mig att se en Martin som är en lite bättre finslipad version av den han var innan.
Mm. Mm. Jag håller tummarna för Mr. Martin, yes. Hamlet. Då är det dags för huvudmatchen.
Oj, oj, oj,
på kortet. Nico Mosoke ska försvara sin titel mot
Marcelo
Alfaya. Melo Alfaya. Han är för detta Bellator fighter.
Ja, han har väl varit lite Marcelo. Överallt.
Han har varit i UFC också. Det är tuff. Ultimate Fighter, okej. Okay. Mm. Så är det. Yes, och det Marcelo har då 18 vinster, 10 stycken förluster. Och vad gäller Nico Mosoke, tog jag fram fel. Där har vi Nico. 15 vinster, 5 förluster, 4 knockouter, 5 submission vinster. Ja, men du kör ju på samma klubb som Nico.
Mm. Alltså, vi kan börja så här. Kan börja med Marcelo. Han är väl grappler tror jag främst. Men av det jag sett lite på honom och kollat liksom, så är han ju ändå allround. Och han är brassa, han kommer få slåss. Det är ju det. Han åker världen runt och fortfarande fightas fast det inte gick så bra i tuff. Och... Det är en tuff match för Nico, men jag tror att Nico nu, han har en hunger. Liksom, det är dags, det är, efter den här matchen, vinnan den här, så vet han att då kommer det hända saker. Han har ju velat liksom, till nästa steg, komma till någon av de större organisationerna. Och jag tror att det här kommer vara avgörande. Liksom, att en vinst här så, är det, så kommer du bli signad till antingen Cage Warriors, Bellator eller något annat. Och Nico är ju, om man tänker den Nico vi såg senast, visade också väldigt, väldigt ett djupt game. Att han liksom kan fightas både stående men ändå liksom i fighten ändra och börja dominera på marken. Och jag ser Nico faktiskt vinna det här. Men jag tror att det kommer bli tufft. Jag tror att många underskattar den här amerikanbrassen. Men jag ser nog ändå Nico framför mig när jag blundar här, vinna på. Det jag skulle vilja är att Nico undviker att hamna i exchanges där de bara står och tradar, för då blir man alltid orolig när Nico hamnar där liksom, och det blir 50-50. Utan jag tror att Nico ska hålla det lite mer vassare och lyssna på Omars coaching och med liksom ligga bakom jabben och jobba sina fina knän och brotta ut honom i princip.
Ja, kan känna så här med Nico, att jag kan bli frustrerad över Nico. Mm. För att Nico, du vet att du är så jävla mycket bättre än vad du visar där inne många, många gånger. Ibland får vi se den här riktiga Nico Mosoke.
När han får ut all potential han har liksom.
Men det finns så otroligt mycket mer där inne, och jag vill verkligen och hoppas verkligen, för jag gillar Nico som fan.
Ja,
alltså, jag
Nico
verkligen gillar
är...
Nico, alltså på riktigt. Och jag vill se allt komma fram den här gången.
Mm.
För att det behövs för honom själv. Han måste verkligen få fram. För att typ Velichkovic-förlusten. Alltså det fanns så mycket möjligheter för honom att släppa loss. Han gjorde en sjukt bra match mot Kelvin Gastelum. Första ronden var fan dominant. Hade han fortsatt på det sättet i rond 2.
Mm.
Det hade kunnat se otroligt annorlunda ut.
Alltså Nico har ju vinster över bra namn.
Ja.
Det är liksom, ja. Han har ju slagit folk som är någon i MMA. Och det är liksom bara att han måste bara släppa på allt.
Jag tror att ibland det är som att någonting låser sig lite och så blir det en safening.
Och så ibland blir det bara slagsmål. Det är det. Och man vet att Nico, du är så mycket bättre teknisk och liksom, du har koll på det här gamet. Och liksom utnyttja varenda kvalitet du har, för då kommer du bara röja igenom där.
Mm. Och jag tror också att om det ska hända grejer efter den här vinsten, då måste det finnas som det här utropstecknet vi brukar prata om ibland. Mm. Jag vill se det här utropstecknet idag. Jag vill att idag ska trasan ska vridas ut totalt på allting, alla verktyg som Nico har. Fram med allt.
Det vore ju underbart då, alltså att Nico en knockout i tredje ronden, att han liksom får släppa saker i 10 minuter och i tredje så är det liksom bara, nu avslutar jag den här killen. Jag hoppas det. Jag har en liten vision i mitt huvud att Nico liksom tar tag i hans nacke mot buren och skickar knä och vinner på knä mot huvudet. Men det är, ja, alltså Nico, släppa allt och kör.
Du har loss. Allt. Ja, allt finns där, men nu måste det mentala släppas ut när burdörrarna stängs, så gäller det verkligen att fram med allting. För tyvärr tycker jag att de senaste matcherna har vi inte fått se all potential som Nico har, så jag kan känna att vi blir lite lurade av det. Så
exakt.
Visa allt.
Och jag tror att de som vet och har följt sporten och följt Nico vet vad han är kapabel till. Det är väl tråkigt att liksom folk som har kommit in nu inte riktigt förstår vad det är för snubbe. Och jag tycker att det är dags att visa liksom folket att liksom, ej, du är top of the line i Sverige. Kör det du liksom, kör.
Släpp ut bara, för då är det din vinst. Och jag tror att den här gången, om det släpps ut och det blir en vinst, då kan det också bli det här kontraktet tillbaka till UFC. För att det är det han vill.
Exakt.
Han vill tillbaka dit, men då gäller det att visa mycket, mycket mer och verkligen vrid ut, öppna upp hela jävla verktygslådan. Ta inte bara ut hammare och såg, utan ta ut varenda jävla liten skiftnyckel, stjärnmejsel, skruvmejsel, spik, muttrar, skruv, ut med allt.
Yes. Men med det sagt så är ju motståndaren en bra motståndare. Ja. Liksom, det här är ändå en världsklassmatch och det är, jag tror att Nico kommer höja sig och liksom förhoppningsvis få ut hela registret och sin fulla potential här och visa vem han är och varför han är hemma i de större organisationerna och att det är där han ska fightas.
Så är det definitivt.
Yes.
Den här galan kommer ni kunna se självklart på Viaplay, ifall ni inte då kan se den live. Om ni inte har lyckats säkra era biljetter till Superior Challenge om ni bor i Stockholm, så tycker jag gör det.
Definitivt.
Supporta såklart alla galer som produceras i Sverige. Det börjar produceras fler och fler, men för att också MMA ska kunna växa i Sverige, då gäller det att stötta de här galerna.
Precis.
Rent ekonomiskt, gå dit, var på plats och visa liksom att vi faktiskt älskar sporten.
Exakt.
Så stötta svensk MMA. Ifall de kommer till er stad, gå och titta. Så
det, är så, det är det som får ner arrangörerna att fortsätta hålla galer och gå runt. Så, annars så blir det att då struntar vi det här. Det går inte runt. Så fortsätt supporta, fortsätt liksom pusha. Och speciellt Superior som är Sveriges, hur säger vi, klassiska MMA-gala. Precis. Och
fortfarande
då jag,
aktiva gala.
Exakt, då tycker jag att det ska bli en liten tradition att när det väl är Superior 2 gånger per år, så då går man. Om man är MMA-fan i Sverige.
Yes.
Och just att vi har liksom, det är alla svenska superstjärnor har ju gått på Superior en eller annan gång liksom i sin karriär, och jag tycker att man ska gå dit för att liksom, det är supporta, det är grassroots, man supportar svenska fighters och sen så skickas de ut internationellt och så kanske inte man får se dem igen live, men då har ni i alla fall sett dem.
Så är det verkligen. Exakt. Så är det verkligen. Om ni inte befinner er på plats och kan se galan, då ser ni den på Viaplay.
Yes.
Så hoppa in där och kolla. Då har det blivit dags för sista punkten.
Just det.
Lyssnarfrågorna.
Ni har bombat in massa frågor här idag.
Ska vi se.
Du får börja.
Yes. Den vet jag inte, så den får jag nog tyvärr hoppa.
Ska vi se.
Fan, jag... Ja, den här var i och för sig bra, från Hannes Karlsson. Tycker ni att Robert Whittaker då ska möta Darren Till? Jag säger ja.
Jag säger ja.
Ja.
Det tycker jag.
Här kommer en till fråga. Han hade två bra frågor, så lika bra fullfölja dem. Hannes Larsson, vad tror ni Conor gör efter Cowboy?
Jag har fått samma frågor.
Ja, det är så va.
Jag tror att vinner Conor över Cowboy så kommer han ju vilja ha Masvidal-matchen. Får han inte den... så kommer han nog, vi vet aldrig med Conor liksom vad han vill. Men alltså bälte, det är ju det han vill. Han vill ju liksom komma in i the mix igen och få sitt namn överallt inpräntat. Och jag tror att han kommer vara på Khabib och Tony där väldigt mycket efter den här matchen.
Mm.
Om att det är han som ska förtjäna gå om bältet och, det, och så vidare. Men jag tror att det är någon där som kommer gärna vilja möta honom. Det är ju Gaethje som kommer säga, men kör mot mig och så. Nej, vi får se. Som sagt,
det finns möjligheter när Connor alla vill möta honom.
Precis, och han, det är lite han som call the shots och bestämmer vad som händer.
Freja MMA, Superior Challenge. Kommer Ros och Westlund vara, så han har skrivit på svenska, be the deciding best welterweight in Sweden?
Nej.
Jag tror att David Bjelkeden har nog en tanke.
Ja, och lite andra också. Vi har ju rätt många välterviktare. Ja. Så om man tänker som fightas utomlands också i andra organisationer. Men det är en väldigt intressant match som vi ser.
Vi får säga så här, the best welterweight bland de nya proffsen.
Absolut, bland prospects. Bland alla prospects.
Det här kan vara avgörande för vem kommer bli den framtida stjärnan.
Faktiskt.
The future star.
Precis. Jag har fått en fråga här.
Yes, sure.
Jeppe Larry, varför är matchen mellan Khabib och Tony inte tidigare? Så känner vi också, men det är väl för att de här grabbarna vill ha tid säkert på sig. Jag kan tänka mig att det är Khabib som vill ha lite mer tid fram till april liksom.
Ja, men sen är det väl ganska enkelt också eftersom att dels för att de kommer såklart behöva en tid för camp, men jag tror inte att de vill sätta den på samma kort som John Jones.
Nej.
Och det är ju månaden innan.
Aj, det...
Den blev annonserad innan också, så det känns inte jättekonstigt att den är april. Och tänk bara så här, vi sitter redan nu och diskuterar om att 2019 är slut. Exakt. Så tro mig, vi kommer sitta ganska snart och säga, åh, shit, 2020, vilket
MMA-år,
nu är det dags för år 2021. Precis. Snart. Så april, det må kännas en bit bort, men alltså jag vet, det är så många gånger man har suttit och tyckt, fan vad långt bort den där matchen är. Och sen sitter man och pratar fem andra matchningar senare.
Sen har jag fått en liten sån här, vad säger man, en liten utmaning här.
Oj.
Fighters emellan. Det är David Jakobsson som vann sin match i lördags här, som vann för 2 veckor sedan på AK dessutom. Vill möta Sexy Foxy och undrar varför han duckar honom.
Har han skrivit det till?
Ja, varför duckar Baba vann mig? Och han vill väl att vi ska outa det här. Okay. Alltså. Där har vi en väldigt bra match, potentiell match.
Läs hela texten som han har skrivit.
Varför duckar KFC M. Babadi van mig?
Oj då, från David Jakobsson.
Shots fired, det var jag hör. Men David, du hörde förra, eller på specialen där, när vi pratade om den här GPM vi vill ha. Jag tycker du också ska vara med där. Det tycker jag definitivt. Liksom, och för BMF, Sveriges BMF.
Men David Jakobsson vann mot Said Ghani, va?
Yes, och sen gick han match nu i lördags och vann igen.
Okej.
Okay. Så det är en kille som fightas, vad är det, 2 gånger på en månad. Ja. Det är respekt liksom. Och jag tror att han vann på stoppage här, att han bröt killens reben från ground and pound.
Men då har jag en fråga till David Jakobsson här.
Yes.
David Jakobsson, varför valde du att inte avsluta Said Ghani?
Eller hur?
Det är faktiskt, det är en genuin fråga här, för jag har ställt mig den frågan väldigt många gånger.
Du var ju där, jag var där. Den matchen.
Ja, varför valde du? Jag vill verkligen poängtera, valde att inte avsluta Said Ghani.
Så han kunde om han ville.
Han valde att inte. Mm. Det reagerade jag på redan från rond 1. Den här killen har tagit ett beslut att inte avsluta sin motståndare.
Kan det vara så att han inte har gått match på länge och ville få tid i bur?
Jag tror att David har svaret och jag inväntar svar från David Jakobsson.
David, du har ju en egen promotion också. Du kanske kan styra upp den här matchen du vill ha på din promotion. Ja. Det är du. Det är banbrytande.
Ja, spännande. Kul att han David, alltså jävla kul att du kommer in med den här kommentaren.
Eller
på
hör.
Sebas. Det blir du som blir den nya Jerry Springer. Jag tror att du tar det där från Asha.
Asha, jag är ledsen.
Din roll försvann här. Just nu är det Sebas som är den nya instigator av.
Och sen har vi en till här. Erik Larsson, prata om weight cut gärna. Do's and don'ts typ, lite erfarenheter och så vidare. Du, gå inte ner för mycket är väl en bra liksom regel, och gå inte ner för fort heller, för mycket.
Nej, det är väl för fort, det är väl den viktigaste poängen egentligen, alltså börja i tid.
Jag blev lite orolig här när vi pratade med Sär där, att han hade några kilo kvar där på en veckas varsel, och jag tänker att det är ingen 90-100 kilos kille som har mycket massa att klippa, utan det är en liten kille som kanske inte har så mycket. Så det blir bara vätska, vilket kan påverka en väldigt mycket också.
En viktig grej att ta upp här när den här frågan har kommit är ju det att den största missuppfattningen med MMA är att folk dör i buren, vilket folk med total okunskap kan tro.
Precis.
Det skrämmande är att folk har dött i bastun.
Mm.
Och det är verkligen en riktigt allvarlig grej. Alltså för att det, jag tror att det, vad gäller just viktnedgångar, så finns det så otroligt mycket gammalt tänk att hårda fighters sätter sig i bastun och svettas. Alltså en smart fighter, han gör det på det, han eller hon gör det på rätt sätt, och då är det inte att bara sitta i en bastu och tro att du ska pressa ut 15 kilo.
Och sen är väl också en regel att så här, märker du att du har svårt med att klara en viss vikt, gå upp en viktklass.
Ja.
Liksom, släpp det här att du måste vara den jättestörre fighten, utan märker du att det börjar liksom påverka din hälsa, kanske matcher ställs in på när du inte klarar weightcutten och så vidare, kliv upp ett steg istället. Du kommer må mycket, mycket bättre. Du slipper hela den här stressen inför match då du ska liksom prestera 100%. Att du veckan innan den här prestationen har liksom förstört din kropp. Det säger sig självt. Hur ska du då kunna prestera en dag senare på topp?
Jag fattar inte det. Alltså jag är så här, jag tar min bastu titt sånt att jag tycker det är fett nice, men alltså till och med jag är helt slut dagen efter jag har bastat intensivt, så jag förstår inte ens hur folk kan vilja gå in i en bastu och klippa fem. Alltså, du och kommer gå in som en sämre fighter.
Absolut, och nu pratar vi inte bara bastun, vi snackar när du liksom ligger i badkar med salt och sen suger ut vätskan snabbt i kroppen. Det föredrar jag att göra med mina fighters mer, för att det är en kortare period. Du slipper sitta i bastun i flera timmar, utan du gör det här kanske i 20 minuter, så har du klarat vikten, snabbt väg in, sen börjar återvätska kroppen. Men fortfarande, det är inte bra för kroppen att göra det här.
Nej.
Så extremt liksom. Så, och det är svårt från gång till gång liksom. Ibland lyckas kanske fighten återhämta sig, få tillbaka alla mineraler, salter, och liksom känna att man är på topp, men det tar längre tid för hjärnan att få tillbaka all den här vätskan om du har liksom pressat dig för mycket. Och det är då vi får kanske knockouter som kanske aldrig skulle kommit, just för att du inte är 100%. Nej. Din kropp kämpar fortfarande liksom med den här dehydreringen, att säga okej, jag måste vätska på mig, det tar några dagar för att vara 100 igen.
Sen märker vi också på fighter som har bantat för mycket, till slut kommer de inte ner. Alltså
exakt.
Anthony Rumble Johnson är ett exempel. Alltså folk glömmer nog att den killen faktiskt är väldigt viktig.
Det är helt
tiden, alltså. Men till slut, kroppen så stopp. Han kommer inte ner.
Och det är så här, tänk allt att ni vill ha ett liv efter karriären, liksom, då ni vill vara hela. Inte att ni går med massa njurproblem och liksom hälsoproblem på grund av att ni försökte banta ner er för mycket. Låt de problemen i så fall komma under fighten istället, än att det är självförvållat, om man säger så. Men det är väl det här. Jag tycker att det ska finnas fler viktklasser, så att man slipper de här stora glappen mellan, och att man vet att så här, alla de som tävlar i 77, ja, men de går ju runt på 85 plus 90 kilo liksom, bantar ner sig 10 kilo. Så jag tycker att så här, inför fler viktklasser, eller gå upp och kör en viktklass där det är mer naturligt i din vanliga vikt liksom, än att behöva så pressa dig så pass mycket.
Ja.
Men sen är det ju tyvärr, det är ju hela sporten, jag har ju tyvärr blivit så. Men därför gillar jag som One Year till exempel, att du, liksom, du får gå upp en viss mängd vikt till matchdagen för att inte få de här enorma...
Du får inte vara dehydrerad, du måste vara hydrerad hela tiden.
Exakt,
du får inte klippa
vätska.
Du får inte klippa vätska.
Precis, och det betyder att då kommer inte de här som går ner 15 kilo inför match. Liksom.
Och
så undviker man alla sådana komplikationer och saker som kan hända då.
Mm.
Och jag tycker att det behövs någonting sånt, för det blir för extremt. Liksom. Och man ser folk som liksom väger 80 och ska ner till 66 till exempel.
Nej, det går inte. Det går inte. Gör det på det säkra sättet. Börja klipp vikt i tid. Försök ligga så nära den vikten man kan. Och kanske också undvik det här med att gå upp 10-15 kilo efter en match.
Exakt. Bara
för att det gått och kika bullar. Återigen, det var någon som sa, jag vet inte vem. Det finns väldigt mycket fighters men otroligt få atleter. Och det ligger väldigt mycket i det. En atlet kommer ha bättre fokus på sin vikt över året. En fighter kommer inte ha det.
Nej, och om ni nu väl klipper vikt, se till att få er rätt. Liksom, för man ser mycket fighters där ute, vad de får ta i, alltså efter invägningen.
Vissa går ju bara käka godis och glass.
Godis och liksom de går på max och käkar. Ja. Och man bara, du vill försöka liksom tänk lite smart, vad är det kroppen har förlorat? Tillsätt lugn och ro liksom. Stressa inte och spara allt det där andra godiset och sockret till eftermatchen istället.
Jag
du kommer
alltså,
inte få din prestation att bli bättre.
Nej.
Men jag tror att det är coachning liksom, och de har inte lärt sig, och det är fel instruktioner de har fått, och liksom folk, som du säger, går och äter godis eller pizza precis innan det är dags och få upp liksom näring i kroppen, och se till att du får tillbaka mineraler och micronutrients i din kropp som har liksom gått förlorade på grund av vätskebantningen, och tillsätt viktiga saker istället.
Jag kan säga, jag är inte ens fighter. När jag har haft mina ätardagar som kan bestå av pizza eller hamburgare, glass och godis, alltså mitt gympass, om jag gymmar dagen efter, det är min prestation är sämre.
Jag kan känna att jag är lite mer så glykogendepåerna är fyllda, men jag skulle göra något som kräver typ alltså mera tankekraft och mer att hjärnan ska vara liksom sharp och känna att så, men jag ska reagera snabbt, så känna att det här sockret ligger som en sirap och bara så en dimma överallt.
Jag blir helt seg fysiskt.
Lite brain fog liksom överallt. Och jag tycker att så här, mitt tips till alla där ute, börja göra buljong. Ja. Drick buljong istället.
Bone broth,
exakt. Det får ni er fett och näring liksom, som återsaltar kroppen, återvätskar kroppen. Och sen kan ni börja äta, men ät smart. Sluta med att äta snabbmat liksom, efter invägningen. Utan jag tror att det här hänger med från folk så här, amatördagar. Att man har inte så stor koll, man går och äter något och sen är det dags för match. Utan liksom, är ni proffs så ska ni också gå ner i vikt som proffs och ta hand om er kost och liksom se till att prestationen är på topp. Och
men jag blir så fascinerad över det, för man märker fortfarande någon fighter säger typ så här, fan, första gången nu jag tog in en dietist, allt har gått så smidigt. Ja, alltså det förstår väl vem som helst om du tar in en dietist att det kommer gå smidigt. Men då är det så här, yeah, my coach has been doing this for 50 years. Det betyder inte att din coach kan ett piss om kost.
Exakt.
Det betyder nog att din coach istället kan vara fast för någonting som man trodde funkade för 50 år sedan.
Precis.
Men ta in en dietist, alltså gör på rätt sätt. Du kommer
känna skillnad,
bättre.
Det är ju det.
Ja.
Och som sagt, man blir lite så här konfunderad just när man följer mycket fighters på sociala medier och liksom kollar när det är dags för match. Och jag brukar alltid kolla vad de äter, och jag blir väldigt förskräckt när man ser att vad de trycker i sig liksom dagen innan match, och sen kanske inte går så bra på matchen. Och då brukar man säga, men det kan ha något med det att göra också, att det liksom, din kropp är fortfarande i ett läge då den inte är liksom i balans, och du ska prestera nu och liksom känna att du inte fick till det du ville och att kroppen inte hänger med riktigt. Men det kanske är den här pizzan du tryckte i dig dagen innan, eller allt socker och läsk liksom. Man bara, ta det efter matchen, då är det klart. Då är det ingen som bryr sig längre, utan se till att kroppen liksom, det är som en sportbil. Du vill väl trimma den och ha den bästa oljan i för att den ska kunna klara racet. Inte att du liksom blandar olika bränsletyper och inte servar den. Skärpning.
Ja, för mig, det där är fortfarande ett jävla mysterium. Jag är inte ens fighter, jag behöver inte ens gå in och göra en topprestation. Men jag vet att om jag vill prestera bara på att fan hänga i en jävla stång och göra pull-ups, desto bättre jag ätit dagen innan och samma dag kommer jag prestera bättre. Precis. Men sitter jag och käkar godis och massa skit eller väljer att bada bastu 10 timmar dagen innan, nej, jag kommer inte prestera lika bra. Och om någon annan då på andra sidan ska försöka slå huvudet av mig, ja, då vill jag
jobbigt om den personen har gjort allt rätt.
Ja.
Och liksom ätit rätt och liksom tagit hand om kroppen rätt. Och slutet är en mötsny där liksom.
Mm.
Alltså jag tänker så här, ha alla bra förutsättningar för att göra den fighten du vill. Och då slipper du ha ånger sen om det inte går som du vill. På grund av att tänk om det var det här eller tänk om det var det. Utan liksom ha alla förutsättningar för att prestera 100%. Inte 99, 100.
Jag har hört en historia av en fighter som berättade om en annan fighter. Jag låter alla namn vara borta härifrån.
Blurred.
Ja, de är secret. Men den här ena fighten skulle gå en väldigt viktig match i sin karriär och väljer efter invägningen att trycka dels. Jag tar bara upp, det här är bara lilla detaljen. En hel Ben & Jerry's skulle ner. Dagen efter, då frågar den här personen, var det verkligen rätt ätit? Nej, jag vet inte fan, alltså, jag har varit så dålig i magen hela natten. Den här personen vann inte sin match, kan jag säga. Och
Jag har, alltså, för att inte bara leka smart här, så måste vi prata därifrån egen erfarenhet också. Jag vet att en gång när jag fightades i Finland, då hade jag noll koll också på sånt här. Utan man lyssnar på coach och tänker inte så mycket. Efter invägning tryckte in med donuts, typ 10 stycken donuts liksom. Matchdagen vaknade jag upp och helt seriöst, jag går på toaletten 10 gånger och bara, jag har tömt ut varenda jävla näring i kroppen. Jag känner mig så svag inför matchen. Börjar värma upp fel tid, som också är standard när man tävlar utomlands. Man vet aldrig riktigt. Liksom, och jag känner redan att jag bara så här, jag har ingen energi i kroppen. Matchen blir jätteintensiv, jättejobbig. I mitt huvud vill jag liksom, jag pallar inte mer. Men jag lyckas fånga sista liksom viljekraften och vända och vinna. Men där kände jag verkligen att vad är det som gjorde att jag inte hade, alltså noll energi. Och det var att jag tryckte i mig massa socker dagen innan. Och just att jag liksom behövde, sockret påverkade ju min tarmflora och det blev att jag sprang på muggen 10 gånger samma dag som matchen liksom. Och du får ut allt ur kroppen, du har ingen energi kvar liksom. Och nej, summa av allt, ät rätt liksom, läs på, det är bara att göra en googling och kolla vad som är bra efter weight cuts. Men sluta göra det, vad säger man, amatörmässigt, så slipper ni göra misstag.
Ja, vad fan, du kan checka 5 Ben & Jerry's när du har vunnit fighten.
Exakt, det är till och med 20 stycken liksom. Det är ingen stress då, men liksom, plus att så här, du vill väl ändå känna att matchen, du ska vara hungrig, du känner att så här, jag har fått hålla mig ifrån allt det här jag vill. Gör du det här efter invärningen, men då blir det lite bekvämlighet. Du bara, men nu är jag tillbaka, jag äter det jag vill. Och sen dagen efter kanske inte matchen blir lika viktig, lika liksom. Du tappar lite av det här, förstår du, djuret i dig som bara vill gå in och slita av någon huvudet för att du är hungrig och hållit ifrån din Ben & Jerry's nu x antal månader. Och liksom, ta det som en belöning efter matchen, inte efter invärningen. Det är väl matchen som är den viktiga, inte invärningen om man tänker så. Så liksom behåll den här bekvämligheten till efter, inte efter invägning utan efter match. Då kan ni gå loss på vad ni vill, då bryr vi oss inte längre.
Fan, Alex brukade väl göra det här med, eller han gör, jag vet inte om man gör, hur mycket han gör, men det här med att snusen, han får inte snusa under en viss tid. Nej, det, han bara får ta en snus,
det är smart strategi något, liksom.
Och sen efter matchen, ja, då får han sin snus.
Och då är det liksom, han har bara väntat på det här, och jag tänker med det här, skulle han fått snusen efter invägningen, men då får han det här, skönt.
Ja.
Men liksom, pushade det ett dygn till. Det kan ni liksom. Har ni hållit er x antal veckor från, alltså ett dygn till funkar alltid. Och så blir det ännu mer sötma där när ni äter era Ben & Jerry's och tittar på pokalen ni precis har vunnit och njuter av Ben & Jerry's extra mycket.
Äter Ben & Jerry's ur pokalen.
Exakt, precis, där har vi det.
Lägger ner den bara och sitter
champ och shit, och riktigt, exakt. Pimp cup.
Jag hade ingen mer frågor.
Inte jag heller.
Det var nog det. Det var ju du la ut en bra mycket tidigare än min, men jag glömde helt bort igår. Alltså jag hade ätit på en buffé igår och jag var helt wasted efter den buffén.
Exakt, tänk på det också, ni som går och äter sån här billiga bufféer efter invägningen, att det är mycket tillsatser där som också...
Du, jag kan säga, jag var helt sömnig. Vi var klara vid 4. Jag började vakna till liv igen vid typ 9:30. Alltså jag var helt slut. Så och det är ju, inte buffé.
Och speciellt asiatiska buffé kan ju innehålla MSG.
Precis.
Som är en, säger man, en stärkelse, en
brunch. Jag var på brunch, inte buffé. Det var en brunchbuffé jag var på, jag tillägga. Men nej, jag var helt paj.
Var försiktig med vad ni äter liksom. Det är kroppen är ert verktyg, och ta hand om det så gott det går.
Ja.
Så håller den längre också.
Det var nog allt för den här gången. Om inte du har någonting mer att tillägga.
Nej, det har jag inte.
Nej. Där har ni det, kära vänner. MMA-podden är slut för den här gången.
Och vi ses på lördag.
På Superior.
Som är där.
Ja. Jag brukar ha otroligt fullt upp på Superior Galna, men fan, om ni ser mig när jag inte sitter och jobbar, kom fram och säg hej, det uppskattas skitmycket. Det var folk som kom fram förra året och surrade lite, och det var super super roligt när det händer. Kommer du vara där?
Jag kommer vara där. Jag kommer där i sällskap med Carl, så ni kommer se oss där någonstans.
Ja, man ser Carl först.
Sagt, exakt, så ser ni honom, titta ner vid hans höft ungefär, så ser ni. Nej, men jag kommer vara där, så samma sak här liksom, var inte blyga, kom fram och säg hej, så vet jag, har jag lite ansikten på er lyssnare som hör på min fina stämma varje måndag.
Morgonstund med Sebba.
Exakt, lagom till morgonkaffet.
Nej, men grymt, kära vänner. Yes. I vanlig ordning, om ni uppskattar surret i MMA-podden, dela det jättegärna på era sociala medier. Alltså, det uppskattas så mycket från vår sida om ni gör det. Som ni har märkt just nu i alla fall, så finns det inga sponsorer av den här podden. Det betyder att vi gör det här helt verkligen på egen hand. Exakt. För att vi älskar att prata om MMA. Så dunka gärna iväg några kommentarer på inlägget också. Yes. Och dela podden, som sagt, det skulle uppskatta super mycket. På lördag, då är det dags för Superior. På natten, då är det UFC Arlovski mot Jairzinho.
Och sen är det en boxningsmatch jag vill nämna också.
Just
som
det.
Är på lördag också.
Vad tror du?
Jag tror Andy Ruiz igen.
Ja, det är så. Snickers.
Exakt, Snickers man, that's my guy. Alltså, det är... Mm. Nej, men jag, vad säger vi? Jag tror att det blir samma. Jag tror det är lite stilar. Att han har Joshuas alltså svar på hans stil. Han är snabbare.
Jag hörde en grej angående den. Det är att ett rykte som säger att Joshua ska ha blivit knockad
innan första matchen.
Strax innan första matchen.
Jag hörde också det, och det kan nog stämma. Men jag tror att det inte spelar någon roll. Liksom. Jag känner fortfarande att Ruiz, man underskattar honom alltid. Mm. Och jag tror att liksom det jag har sett nu veckorna inför den här matchen, han ser så vass ut och så snabb ut, och jag tror att Joshua är lite för mekanisk i sin stil och för det här liksom mera loose, och jag tror att liksom, är inte Joshua snabb med att dra tillbaka händerna efter han har slagit något slag där, så kommer Ruiz följa in med slaget och liksom släppa 4-5 stycken, och det räcker med 1-2 och så har vi samma resultat som senast. Så I go with my boy Ruiz.
Det är Andy Ruiz alltså.
Yes.
Ja, spännande match, som sagt.
Så det är mycket, visas också på Viaplay.
Ja, det gör det. Det är mycket fighting som
uppesittar lördag eller söndag eller vad man ska kalla det.
Verkligen.
Ja.
It's gonna be very very spännande.
Very good.
Där har ni det för den här gången. Vi säger tack så jättemycket. Missa inte specialavsnittet med Serdar Altas. Så hörs vi på måndag igen, så vidare det inte händer något värsta grejen.
Exakt.
På världsliga MMA-scenen, och vi måste in och spela in en special.
Exakt.
Ja, där har ni det. Tack för den här gången.
Tack.
Hej då.
Ciao.
Of I Like Radio. I Like Radio.